Jag ska börja läsa från andra Timoteusbrevet, första kapitlet, vers 9-10. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början, men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Ja, Jesus han har räddat oss. Och frälsningen är ingenting som vi kan åstadkomma själva genom våra gärningar. Han har öppnat vägen till Fadern så att vi kan leva i Guds närhet. Men det står också att han har kallat oss med en helig kallelse. Och i Bibeln kan vi läsa om hur Jesus kallar på lärjungarna. Och de lämnade sina fiskenät och började följa honom. De gick tillsammans med honom, de umgicks med honom, de åt mat med honom och delade livet med honom. Och de följde med honom på hans vandring i Galileen. De hörde hans undervisning och hur han förkunnade budskapet och de såg hur han botade alla slags sjukdomar. Och så småningom så fick de själva ge sig ut och praktisera och förkunna Guds rike och bota människor. Och ända sedan dess så har Jesus fortsatt att kalla människor att gå tillsammans med honom och vara hans lärjungar och under vandringen lära känna honom. Och att mer och mer lära känna Jesus, det är någonting vi gör under hela livet. Vi mognar och bär frukt när vi håller oss nära honom. Och vi blir ett ljus i världen. Och vi är också kallade att gå ut i världen och göra alla folk till hans lärjungar. Någon har sagt att nåden är gratis men att efterföljelsen kostar allt. Och lärjungarna som följde Jesus, de fick också betala ett pris för sitt val. De fick lämna sina liv som fiskare och flera av dem blev också sen förföljda och dödade för sin tro. Alla var inte beredda att betala det här priset. Den rike mannen till exempel, han gick bedrövad bort. Och Jesus säger själv att lärjungeskapet kostar. Lukas 14, 25-27. Stora skaror gick tillsammans med honom och han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Det här ordet hata, i Åkessons översättning så det som ligger väldigt nära den grekiska grundtexten, så står det tillbakasätta. I många kulturer så lever man ju i storfamiljer och så, och där kunde man svika sin familj om man blev kristen och började tro på Jesus. Så Jesus menar att det kan finnas saker i våra liv, till och med våra familjer, som hindrar efterföljelsen av honom. Och jag ska tala om en beredskap, att vi behöver en beredskap att vara Jesu lärjungar. För det finns mycket som kan få oss bort ifrån tron. Precis som vi behöver ha beredskap hemma ifall det blir kris. Vi behöver ha lite mat och vatten och så. Så behöver vi en beredskap för att vara Jesu lärjungar och att fortsätta vara Jesu lärjungar i tider av kris. Jesus har ju gjort allt för oss, men, och det enda vi behöver göra är att ta emot för att frälsningen. Men vi behöver också göra några saker för att kunna vara, ha en beredskap för att vara lärjungar. Så jag har delat in det så här, att vi behöver hålla oss nära Jesus. Vi behöver hålla våra hjärtan rena. Vi behöver hålla ut i prövningen. Vi behöver hålla oss vakna och vi behöver hålla oss till sanningen i Guds ord. Att hålla sig nära Jesus. Lärjungarna var ju alltid tillsammans med Jesus. Och det är viktigt att vi som Jesu lärjungar håller oss kvar hos honom. Att vi fortsätter följa honom där han går. Att vi inte blir efter på vägen eller viker av åt något annat håll. Att vi fortsätter leva i gemenskap med honom även i lite tråkiga, torra tider eller i svåra tider. Och säga nej till det som gör att efterföljelsen stannar av. Och under livets gång så ställs vi i olika valsituationer när vi behöver välja. Vilket är viktigast, det här eller Jesus? Det kan vara en karriär, ett intresse, en status, en ställning eller vänner eller något som gör att vi slutar gå tillsammans med Jesus. Att det är mycket som kan få oss bort från tron, det kan vi se i liknelsen om sådden i Lukas 8, vers 11-15. Jesus har berättat den här liknelsen och så förklarar han vad den betyder. Vad liknelsen betyder är detta. Utsädet är Guds ord. Det vid vägkanten är det som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan för att de inte ska tro. Det på berghällen är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste inom sig. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller det. Det som föll bland tistlarna är det som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men det som kommer i den goda jorden, det är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Ja, de som var vid vägkanten där, de kanske vi inte hinner se här i kyrkan, för djävulen snappar bort tron direkt. De på berghällen, det är de som kanske kommer ett tag, men sen så försvinner de i prövningen stund. De här bland tistlarna, det är ju vi som har varit kristna en längre tid. Men och faran för oss är att tron kvävs av livets bekymmer och olika prövningar och rikedomar och nöjen. Men det som har en god jordmån inom sig, de tar vara på ordet i ett rent hjärta och bär frukt i uthållighet. Och hur gör man när man tar vara på ordet i ett rent hjärta? I Åkessons översättning så står det ett ädelt hjärta. Och då kommer jag att tänka på en ädelsten. En ädelsten är ju genomskinlig. Och har den missfärgningar och sprickor, då är den inte lika värdefull. Och våra hjärtan är ju missfärgade av synden, men vi har blivit rena i lammets blod. Och som nyfrälsta har vi fått förutsättningen att ta vara på ordet i ett hjärta som har tvättats rent i Jesu blod. Och vi kan välja att lyda och följa Jesus helhjärtat. Romarbrevet 6:16-17. Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder. Antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdigheten. Men Gud vare tack, ni var slavar under synden, men valde av hela ert hjärta att lyda den lära som ni har blivit införda i. Ofta är vi kluvna, vi vill både och. Vi vill både gå med Jesus och så vill vi vandra på egna vägar. Men, och därför är det viktigt att vi behåller vår första kärlek till Jesus. Som Jesus säger till församlingen i Efesos i Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 4-5. Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ om du inte omvänder dig. Så här ser vi en församling där andra saker har blivit viktigare än Jesus. Hur kan vi veta då att vi liksom håller på och viker av och går åt fel håll? Ofta brukar vi känna oss inom oss att det är någonting i relationen med Jesus som saknas. Att hålla ut i prövningen är också viktigt. Kan man lära sig att vara uthållig? Det står i Hebreerbrevet 5, vers 7-9 att Jesus lärde sig att lyda. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig att lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Ja, vi ber ju Fader vår, utsätt oss inte för prövning. Men ibland låter Gud oss gå igenom prövningar. Och ibland vi förstår kanske inte varför, vad tjänar det här till? Men om vi aldrig hade fått gå igenom en enda prövning, då skulle vi inte kunna bli bevarade i svåra tider. Och om vi håller ut så skapar det på sikt uthållighet. Och vi lär oss också att förtrösta på Gud. Jakobsbrevet 1, vers 2-3. Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet så ger den uthållighet. Och vi läste ju i liknelsen om sådden att vi bär frukt genom uthållighet. Även Petrus säger att prövningarna tar fram det som är äkta i vår tro. Första Petrusbrevet 1:69. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta är tro. Och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Och Paulus han lovar också att vi inte ska prövas över förmåga. Första Korintsebrevet 10:13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Något annat som är viktigt är att vi håller oss vakna och inte somnar. Lukas 12, 35-38. Då säger Jesus, fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop, så att det genast kan öppna när han kommer och bulta på porten. Saliga de tjänarna eftersom deras herre finner den vakna när han kommer. Sannerligen han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare, saliga de tjänarna när han finner dem beredda. Ja, Jesus ska komma tillbaka och han vill att vi ska vara beredda på hans ankomst. Att vi ska kunna öppna dörren och att allting ska vara klart. Han ska inte behöva stå och bulta och ingen öppnar. Eller kliva in över tröskeln och finna att allting är en hel röra. Och vi kan även läsa i Lukas 21, 34-36. Då säger Jesus, var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Och här upprepas det här som vi läste i liknelsen om sådden, att det livets bekymmer och olika nöjen som får våra sinnen att fördunklas. Så att vi slutar att räkna med att Jesus ska komma tillbaka. Så frågan är, vem är det som ska vara på sin vakt och se till att våra sinnen inte fördunklas? Är det Gud som ska vara det? Nej, det är vi som ska vara. Vem är det som ska hålla sig vaken? Är det Gud? Nej, det är vi som ska hålla oss vakna. Och vem är det som ska be att få kraft? Är det Gud? Nej, det är vi som ska be. Så det är det vi behöver göra. Och sen det sista då, att hålla sig till sanningen i Guds ord. Bibeln talar om ett avfall i den sista tiden. Och det kan ju inte komma ett avfall bland hedna folk som aldrig har hört Guds ord. Ett avfall kan bara komma i ett folk som har haft Jesus men lämnat tron, i alla fall med hjärtat. Paulus säger så här i Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 3-4. Låt er inte lura er på något vis. Du först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Här talar Paulus om antikrist som ska utge sig för att vara Gud. Och innan han kommer så ska det bli ett avfall bland de kristna. Men evangeliet ska samtidigt fortsätta gå ut över jorden. Det kan vi se i Matteus 24:11-14. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar ska kärleken kallna oss de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Och det är ungefär så det ser ut idag. Vi har haft kristendomen i västvärlden, men vi har upplevt ett avfall ifrån tron. Samtidigt som evangeliet går framåt i andra delar av världen. Och det kommer vara stora krafter i rörelse för att få bort människor från Jesus. Andra Thessalonikerbrevet 2:9-12. Då säger Paulus, den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under. Och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. Det har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Det förlåter Gud för villfarelsen få makt över dem. Så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten. Så därför så kommer vi att behöva en beredskap. Annars kommer vi få det tufft att kunna urskilja det här. Så vi behöver alltså en kärlek till sanningen, och då vill jag sätta likhetstecken med bibelkunskap. För om vi inte har bibelkunskap så kommer vi bli lätta byten för den villfarelse som kommer att breda ut sig. För det är alltså nya läror det är frågan om. Första Johannes brev 2:22-24 ska jag avsluta med. Då säger Paulus, vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har heller inte fadern. Den som erkänner sonen har också fadern. Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er, förblir också ni för alltid bevarade i sonen och i fadern. Så här kommer det igen, avfallet från sanningen till lögnen. Och det kommer handla om då att inte erkänna Jesus. Och sen en uppmaning då att vi ska bevara det vi har hört från början. Så det är viktigt att vi läser ordet som det står och inte börjar lyssna på nya tolkningar. Så sammanfattningsvis då, en beredskap för att vara Jesu lärjunge. Vi behöver hålla oss nära Jesus, inte stanna av eller vika av. Hålla våra hjärtan rena, inte vara kluvna av längtan efter annat. Hålla ut i prövningen så vi lär oss uthållighet. Hålla oss vakna, vänta på Jesu återkomst. Och hålla oss till sanningen i Guds ord, det vi har hört från början. Då har vi en bra beredskap. Låt oss be. Och Jesus, jag tackar dig Herre för att vi får, att du har kallat oss till att vara dina lärjungar. Jesus, tack att du vill ge oss kraft, Herre. Tack att du, att vi får hålla oss nära dig, Jesus. Att vi får be om rena hjärtan, att du skapar i oss rena hjärtan när vi är kluvna, Herre. Tack Jesus att du vill vara med oss i prövningen, Herre. Så att vi lär oss uthållighet. Och att vi får hålla oss vakna och vänta på dig, Herre. Och att vi vill hålla oss till sanningen i ditt ord. I Jesu namn. Amen.